Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är handbollsprofilen Stefan Löfgren. Stefan Löfgren, varmt välkommen till Coach Meet Coach.
Tack så jättemycket.
Född i Partille, 49 år. Snart 50. Hur går det med 50-årskalaset?
Ja, men det går ju jättebra. Det är oerhört enkelt att planera i de här pandemitiderna. Ja. Så allt är ju inställt. Så
att, inställt,
ja. Jag hoppas jag blir 50 ändå. Men kalaset, firandet får bli vid ett senare tillfälle.
Det får det bli. Du, härligt. Jättekul att ha dig här. Spelarkarriär. Skepplanda BTK. Rebelslid. Och där blev det hela 5 SM-guld. Och sen blev det Tyskland. Södra Tyskland ett år i klubben.
Ja, Nide Würzbach.
Det sa du det, så slapp jag det. Tack för det. Sen gick flyttlasset då till Kiel, 10 år. Bland annat 7 ligaguld, 5 kuppmästare och allra störst då Champions League-seger 2007. 14 år i svenska A-landslaget, 268 matcher och 1138 mål. Vann bland annat 1 VM-guld, 2 VM-silver, 4 EM-guld, 2 OS-silver. 3 gånger utsett årets handbollsspelare i Sverige. 2009 gick flyttlasset hem till Kungälv och en tjänst på John Bauers idrottsgymnasium. Också jobbat lite grann inom agentbranschen. Sen blev det då en tjänst på Svenska handbollsförbundet. Först som general manager i en roll där du var delad sport och marknad. Och numera då vd på Svenska handbollslandslaget AB där du jobbar med den kommersiella delen. Sitter också med i det internationella handbollsförbundet. Stort grattis till en otrolig karriär so far, Stefan.
Ja, men tack så jättemycket. Tack.
Stämde det bra?
Ja, men det stämde nog mer än bra. Det var nog ganska exakt skulle jag vilja säga.
Ja, härligt. Hur är läget just nu?
Tack, det är bra. Ja. Det är dagarna ett EM som går igång i handboll för damerna. Ja. Så det känns oerhört roligt att få se den absoluta sporten igen tycker jag.
Härligt. Du, vd på Svenska handbollslandslagets AB, vad gör man då rent konkret?
Ja, vad gör man konkret? Uppdraget är ju att utveckla den kommersiella produkten handboll. Naturligtvis det är fokus på landslagen som vi ser och har den största kontaktytan med fans och sponsorer. Men även de andra kommersiella delarna som arrangemang, landskamper, det är tv-rättigheter. Det kan vara CSR-projekt och andra projekt där vi har mycket kommersiella samarbeten. Söker också stora mästerskap till Sverige. Vi hade ju EM 20 för herrar i januari och söker mästerskap för framtiden. Det är väl mitt primära uppdrag eller bolagets uppdrag.
Kontor i Stockholm men du bor i Kungälv. Hur funkar det?
Ja, jo, det stämmer. Jag är i Stockholm eller på resande fot i alla fall för allting är inte, även om kontoret är där förlagt i Stockholm, men på 2-3 dagar i veckan så är jag någon annanstans. Jag tycker att det fungerar ganska bra. Har man hållit på med elitidrott så är man ju ambulerande på något sätt ändå.
Precis. Du, Magnus Wislander, Staffan Olsson, Ola Lindgren, Magnus Andersson, Vranjes och så vidare. För att nämna några, alla har valt att bli tränare. Du som kanske var den största ledaren av alla i laget valde en annan väg. Varför?
Jag kände väl efter min elitkarriär när den började närma sig sitt slut att jag ville utmana mig själv på annat sätt. Jag var också lite trött på den här inrutade delen av varje kväll, varje helg, men kände framförallt att jag ville utmana mig på ett annat sätt i det mer affärsmässiga livet. Jag hade ju tidigare i min karriär jobbat med försäljning och kände att det var något som stimulerade mig. Och därför valde jag den andra vägen. Sen är det ju inte alltid bara för man har varit bra spelare att man ska bli en lyckosam tränare. Men så att jag är nöjd med det valet och förstod jag ganska tidigt att jag ville gå en annan väg.
Och det blev lite samma där när du kom in på Framgångsförbundet från början, så hade du en roll som var både sport och marknad. Och sen valde du marknadssidan istället för sporten, kan man säga, på förbundet. Var det egentligen av samma skäl på det eller?
Ja, både och. Det här var ju en satsning från förbundets sida. Och man var ju inte helt klar på hur det skulle gå naturligtvis. Därför var det en delad roll. Sen gemensamt så såg vi väl både utvecklingspotential och utveckling på båda och behoven på både sportliga sidan och den kommersiella. Och då blev det till slut också ohållbart att ha en person som jobbar i båda rollerna. Mm. Och då ville jag absolut fortsätta på den kommersiella sidan, så det var väl bakgrunden. Mm.
Härligt. Du, för att nå framgång på toppen, inte minst i stora idrotter med mycket intresse och så vidare, så är ju det så att sport och marknad måste gå i takt. Det är väldigt viktigt. Din erfarenhet av de frågeställningarna där?
Det är ju någonting som har utvecklats över tid. I början av min, om vi håller oss till landslagskarriären, så var det ju inte speciellt mycket kombination av de två sakerna, men det har ju gått i en rasant utveckling och idag är det ju en del som måste hanteras av förbundskaptener och spelare för att det ska flyga både intressemässigt men också finansieringsmässigt. Så det tror jag är någonting som dagens elitidrottare liksom ser som en hygienfaktor, men det har ju inte alltid varit så. Sen får man ju aldrig glömma bort att oavsett storlek på partners eller viktighet och roliga idéer, så måste det ju sportsliga förberedelserna alltid vara det avgörande, så man inte inkräktar på det. Men visst är det en del av det dagliga livet för idrottarna idag.
Jag tänker också på sådana här saker som målsättningar och vilka förväntningar man sätter på verksamheten och så vidare. Som det sportsliga verksamheten har sanktionerat att det här är så här mål som vi har tillsammans, sport och marknad, så det inte blir två olika målsättningar som basuneras ut. Har du någon erfarenhet runt det?
Ja, jag är väl egentligen god erfarenhet av det jobbet vi gör. Där är det ju så att Svenska Handbollförbundet har som målsättning att vi alltid ska kvalificera sig till de stora mästerskapen. Sen så är det ju snarare därefter förbundskaptenerna som sätter det slutgiltiga målet med sitt lag. Vi har ju, eftersom Svenska Handbollförbundet är ägare och det är bolaget som jag då är tillsatt att driva, vi följer ju naturligtvis det till punkt och pricka. Sen ska man ha uttag kring det naturligtvis, men vi går inte att uttala som sportsliga målsättningar, utan det är förbundets förbundskaptener och ansvarigas mål att göra.
Om du tittar bakåt i din karriär, har du känt någon gång där att din klubb på något sätt har gått ut med en målsättning och basunerat ut att nu ska vi göra detta och detta och detta, och sen har inte det riktigt varit sanktionerat i omklädningsrummet där ni har suttit och funderat?
Ja, det har jag ju varit med om. Såklart tänkte jag säga, för att det är ju lite vanligare i den internationella världen att det finns starka personligheter på olika sätt, antingen inom klubben eller i nära anslutning, som har uttalande som man medialt gärna hoppar på och så vidare. Så att det beror ju på vem, men visst har jag varit med om det när man har varit överraskad över att oj då, här, nu satsar vi på detta. Men ganska snart så brukar ju det här korrigera sig internt, tycker jag. Liksom. Det ibland kan det ju vara ett uttalande som har fått lite för stora proportioner bara.
Mm. Det har inte varit något stort case för
din Nej, del. Det kan jag inte påstå att Nej. Det har varit något stort case.
Du har kanske inte spelat i klubbar heller där det har varit något jättebekymmer, utan det har varit givet att man ska vinna varje match nästintill.
Ja, jo, det har jag väl varit i den typen av klubbar mesta tiden, så att där har målsättningen varit ganska enkel.
Du, varför blev det handboll från början?
Ja, enkelt förklarat. Jag är uppvuxen i Skepplanda utanför Göteborg och gillade man bollar och lagidrott så spelade man fotboll på sommaren på den tiden och handboll på vintern. Det var ju så det såg ut. Idag är det lite annorlunda och det gjorde jag. Min pappa spelade handboll från början och min bror spelade handboll och fotboll, så att det var ganska givet att man hamnade där, och jag gillade och älskade ju bollar och gör det än idag.
Du är inte själv tränare som vi har pratat om, men du har ju en otrolig erfarenhet av en massa olika tränare, verksamheter, kultur och så vidare, så att det finns jättemycket spännande saker vi kan prata om. Vilka ledare betyder mest för dig under din uppväxttid i Skepplanda och varför?
Jag skulle vilja säga att de ungdomsledarna som man hade är ju de som har gjort att man har fortsatt med idrott. För att man tyckte det var roligt. Man tyckte det var kul att gå till träningen och få vara där. Man tyckte det var kul att gå hem. De hade ett sätt som spred glädje. Det är ju inte alltid så att du lyckas med allting varje träning. Och då tror jag det var viktigt som ungdomsledare att liksom se till att man tyckte det var roligt att gå dit och tyckte det var roligt att gå hem eller att vi ska synas nästa gång. Så det är ju egentligen, om man ska vara krass, de viktigaste ledarna i hela idrottskarriären. För annars hade man ju aldrig fortsatt.
Nej.
Så att ungdomsledarna hade ju ett oerhört viktigt uppdrag att ha än idag, tycker jag, att få ungdomarna att tycka det är kul att vara kvar inom idrotten oavsett vilken.
Stimulans och inspiration och att förmågan att hålla ihop en verksamhet där alla vill komma till träningen varje dag och det blir kanske inte jättemycket fokus varje dag bara på att man ska vinna, utan det är liksom det är skoj och idrott och vi vill vara tillsammans med mina kompisar och göra detta varje dag.
Ja, det är det. Sen har de ju en otrolig utmaning, för i ungdomsidrott är det väl ännu större kanske än elitidrotten. Där är ju utveckling på väldigt olika nivåer, för alla ska ju få lov att vara med. Mm. Och att då klara av att stimulera de som har kommit längst kontra de som inte har kommit så långt är ju en jätteutmaning för en ledare. Och samtidigt ska du se till att gruppen tycker det är roligt att vara tillsammans. Så att det är hatten av för ungdomsledare.
Mm. Det är bra. Vi ska komma in lite grann på det ytterligare på slutet här sen. Du var en late bloomer, kan man väl lugnt så att säga. Kom fram väldigt sent. Berätta.
Ja, det är väl något uttryck som jag har inte tänkt så mycket på det, men jag har förlikat mig med det, för det är inte första gången jag hör det. Jag var ju ingen sån där som fanns på någon talanglista, vad nu talang är, det är ju en annan femma, men det innebar väl att man inte var med i ungdomslandslag och så vidare. Men samtidigt så gjorde jag ganska tidigt debut i seniorverksamhet i Skepplanda då, lilla Skepplanda i och för sig. Men det innebär väl ett bevis också på att man behöver inte vara bäst i sin åldersklass i unga år för att det ska bli ganska bra i slutändan ändå. Det tycker jag är en viktig lärdom som, ja, jag kan vara ett exempel på, men det finns fler, och det tycker jag man ska inte glömma av att berätta för dagens idrottsungdomar.
Nej, jag tror att det är väldigt viktigt. 268 A-landskamper och inga ungdomslandskamper. Det är ju ändå ett tydligt bevis på att det går utan att vara bäst när man är 15, 16, 17 år. Så det är väldigt tydligt inresa här.
Ja, men det tycker jag. Min landslagsdebut då gjordes ju när jag var 23 år gammal. Så att det är klart att det behöver inte vara det när man är 16, 17, nej, 19.
Nej. Du, vad drev dig att satsa då på handboll i den här fasen när du kom upp ändå och skulle så att säga träna lite mer? Vi pratade när du kom upp 17, 18, 19 i den här fasen. När du spelade då i Skepplanda och inte spelade i RIK, Sävehof, Frölunda, Vatta, Önnered och så vidare. Aim.
På den tiden, jag tror inte jag själv reflekterade vid då jättemycket över vad driver mig. Däremot hade jag något sånt att i mig, och det hoppas jag har fortfarande, att man alltid ska göra sitt yttersta. Mm. Det lyckas man inte alltid med, men man ska kunna se sig själv i spegeln efter allt man har gjort, att jag gjorde verkligen allt jag kunde för att det här skulle bli bra. Mm. Och det tror jag någonstans har följt med mig hela tiden och drivit mig mer än att ha en väldigt tydlig målsättning och sagt så här, jag ska bli A-lagsspelare eller jag ska gå till den klubben eller jag ska bli proffs. Och haft det lite mer nedbrytbart och kunna titta mig i den spegeln. Alltid är det ju inte kul, men det är ju svårt att ljuga för sig själv, så kan man ju säga. Och det tror jag har varit det mantrat och det jag fortsätter efter än idag, att gör ditt bästa, se dig själv i spegeln, då kan du gå rakryggad därifrån.
Fanns det något i ledarskapet i dina ledare som du hade när du var lite äldre i Skepplanda som stimulerade dig och fortsatte att jobba väldigt hårt, även att du inte hade så att säga varit med i några ungdomslandslag och så vidare?
Ja, men det var väl förtroendet att när man kom alltså från juniorhandbollen upp till A-lagshandbollen ganska tidigt, att få förtroendet att vara med där och ett ledarskap som även spreds då naturligtvis och genomsyrade laget med de äldre spelarna, att de yngre eller nya för den sakens skull får misslyckas. Vi har en gemensam målsättning och det kan vi bara göra genom att våga. Så det tror jag var den viktiga delen i övergången till seniora handbollen, att ledarskapet var tillåtande och också uppmuntrande till att våga och ta för sig.
Det är jättebra, Stefan. Sen blev det då RIK vid 20 års ålder. Och där fick du Ola Lie och Reine Pedersen som coacher. Vad var det de gjorde som var så bra?
Ja, wow. Där kom väl den insikten i så fall om hur mycket man måste träna och varför till den gruppen. Och någonstans där så var ju RIK en klubb som inte kunde tillåta sig och de ekonomiska ramarna som de bästa hade. Och då fick man gå lite längre ner på listan och leta spelare. Så vi var ju många som kom ungefär i samma omgång och som också hade lite kanske samma inställning av att nu har vi fått en chans som kanske inte många trodde vi skulle få. Däremot så visade ju både Reine och Ola, vad ska jag säga, med hela handen och var väldigt tydliga med vad som krävdes, för vi visste ju inte riktigt det, om man ska vara helt ärlig. Så vid det tillfället så var det ju bra att ha ledare som var oerhört tydliga med att tala om det här ska göras, så här mycket är det, vi gör det därför och så här ser det ut. Sen utvecklades ju det över tid när den här gruppen blev mer mogna för att ha en annan utvecklingsdiskussion gemensamt. Men jag kommer ihåg det väldigt tydligt hur det liksom förklarade. Hur mycket, därför att, men du måste vilja själv.
Men de hade en väldigt bra struktur och pedagogik i arbetssättet gentemot er som så att säga, behövde suga åt er handbollskompetens och se saker från olika perspektiv som ni kanske inte kunde och hade fått utbildning på samma sätt när ni kom dit som 20-åringar.
Ja, det hade de absolut, och tittar man på den gemensamma resan vi hade tillsammans så såg det ju annorlunda ut i slutet av min karriär i RIK. Då var det ju ett mer moget lag som hade en helt annan diskussion tillsammans med coacher på det sättet hur vi ska utveckla gemensamt och ta ansvar. Det hade vi ju inte i början, för vi var inte mogna där. Så jag är imponerad över att man klarar av som ledare att ha hela den spännvidden, det måste jag säga.
Finns det något mer du kan berätta mer om deras coachingsätt och deras ledarskap?
Ja, men det är väl diskussionen, den här feedbacken som både var i grupp men också var individuell, som var ganska omedelbar. Jag kommer ihåg otaliga tillfällen efter matcher när Reine då, som inte satt på bänken, kom ner och så sa han att möte nu efteråt, och då visste man liksom vad som skulle hända. Då var det ju närmaste hörne och det togs blomkrukor eller saltkar och flyttades för att visa spelare och inte taktiktavlor. Och det var ganska skönt, för då fick man den omedelbara feedbacken och förklara eller frågeställningen, hur ser du på det? Så här ser jag på det. Varför inte? Vad kan vi göra bättre? Det var otaliga sådana samtal i alla fall. Och det tror jag många med mig känner igen sig som var med i RIK under den perioden.
Kan man säga att i början så hade de en ganska auktoritär ledarstil, men i takt med att ni blev bättre och bättre och mer erfarna i omklädningsrummet så blev den lite mer demokratisk? Eller?
Ja, om man ska, då får man använda auktoritär i positiv bemärkelse.
Ja,
för det var i hjälpande hand man var auktoritär, så att då är den beskrivningen helt korrekt, det måste jag säga.
Du, hur viktig var då deras tydlighet i hur ni skulle spela i förhållande till deras ledarskap som de bedrev mot individ och grupp? För ni hade ett väldigt tydligt sätt att spela handboll också på. De två sakerna, vilken roll hade de i framgången? Tydligheten i spelet kontra ledarskapet mot individ och grupp.
Alltså, vi spelade ett ganska enkelt spel, men det var oerhört tydligt. Mm. Jag tror att det måste ha varit ett av de enklare spelen att analysera som motståndartränare på det sättet. Men det gjorde det också väldigt klart för oss vad som behöver göras. Och då pratade man om detaljer i det, och man förstod också varför vi gör så här. Sen var ju det som sagt en process över tid. Sen kommer du aldrig ifrån att du måste ingjuta mod i ett lag och individen att det är du som tar det avgörande beslutet när det är läge att bryta av eller avsluta. Mm. Men så länge vi håller oss till spelidén och alla vet, så vet vi också om att den möjligheten ges, och det är det så vi kommer vinna. Så att det där är ju en liten intressant, liksom, vad är över tid, vad är kortsiktigt, vad är mer långsiktigt i utvecklingsmålen?
Mm. Om du skulle spalta ner några tydliga detaljer, vad du lärde dig mest av Ola och Reine?
Ja, jag skulle säga att träning över tid ger resultat. Det var ganska tydligt. Mm. Men tanke om spelet ger ännu mer utveckling. Mm. Det var väl liksom, om man ska försöka koka ner det någonstans. Liksom.
Ola och Reines ledarskap som du hade samarbetade med dem då under de tiden i RIK. När du nu så att säga är snart 50 år och har kommit in på en civil bana, finns det någonting i deras ledarskap som du har tagit med dig nu in i din civila karriär?
Man tar, tror jag, delar av medvetet eller omedvetet med sig från alla ledare, oavsett om ledaren är idrotten eller föräldrar eller andra. Så det har man säkert gjort utan att ens idag veta vilka delar. Det intressanta är väl nästan att säga att Ola och Reine hade ju något som liknar mer ett föräldraskap. Man tog unga spelare från att vara unga till att bli vuxna och färdiga handbollsspelare. Det liknar ju mer en papparoll nästan på det sättet. De andra ledarna man har haft har ju varit mer när man har varit färdig spelare. Så att det är väl kanske den beskrivningen jag skulle vilja ge, och då har man väl tagit med sig ganska mycket från det, hur man vill att människor ska få hjälp under resans gång. Och det blir en del gånger är det enklare och en del är det mer komplext. Mm. Men det ger ett väldigt bra resultat om man orkar hålla i över tid.
Och ni hade ju ett fantastiskt bra gäng som sagt, med massor med spelare som blev både landslagsspelare och utlandsproffs, Vranjes och Gentzel och så vidare. Det var ett otroligt gött gäng. Wislander var väl där också precis när du kom, och sen stack väl han också. Så att ni var ju så att säga, ni var ju en stomme sen till landslaget Kamsrö, tillsammans med ett drottgäng också sen, som var med och hade en väldigt viktig del. Erik hade en viktig del i landslagets framgångar framöver över lång tid sen.
Ja, men det får man säga. Man har ju fostrat oerhört mycket spelare långt efter det också, som lyckas både landslags eller internationellt, och lyckas är väl också att vara med i den utvecklingen, kanske även om inte alla spelade i landslaget. Så att det var en bra kombo det blev av det. Det var ju två olika kanske modeller också, RK-skolan och Drottskolan som det pratas om ibland, men den kombon blev ganska lyckosam i Blågult sen.
Sen blev det Tyskland vid 28 års ålder. Väldigt sent. Idag om du pratar om, ja, vi kan väl ta både handboll och fotboll exempelvis, och hockey, proffs vid 28 års ålder. Det händer knappt. Vissa tycker nästan att man ska åka hem när man är 28 år. Varför blev det så sent?
Dels har väl det med att göra med det du var inne på tidigare, late bloomer. Mm. Jag kom ju till en elitmiljö av RK när jag var 20. Det tar ju några år naturligtvis att utveckla sig. Och sen också känna att man är mogen. Jag kände ju hela tiden att jag utvecklades både fysiskt och kanske också som handbollsspelare kunskapsmässigt i RK. Och så länge jag gjorde det var en satsning. Vi spelade i Europacuperna och så vidare. Och det blev bättre förutsättningar som efter det led. Samtidigt hade jag ett bra jobb vid sidan om, tillsammans med min flickvän, min dåvarande flickvän, nu mera fru, och då gick det jättebra att kombinera. Så då hade man inte riktigt den här känslan av att man behövde ha bråttom. Sen var ju inte proffsmarknaden öppen på samma sätt vid den tiden som den är idag. Men jag tycker inte det finns riktigt något rätt eller fel i en ålder när man ska gå, utan det får ju vara när den mognaden och rätt tillfälle ges också dit du ska, och inte bara hoppa på det för att det ska stå proffs på visitkortet.
Nej, jag håller med dig i allra högsta grad. Men om du 2020 hade varit 22 år och haft samma resa, så hade du flyttat tidigare än vad du gjorde på den tiden?
Ja, men det är jag ganska övertygad om, att det hade sett annorlunda ut idag om det hade varit så, ja.
Bra, du, då hamnar vi i Tyskland där, och efter ett år där så kom du till Kiel. Då hade du Noka Serdarušić.
Ja, det är riktigt, Noka Serdarušić, bra uttal.
En kroat, mycket framgångsrik tränare. Har ju varit framgångsrik i många klubbar sen, men han var ju väldigt, väldigt länge i Kiel. Kan du berätta om honom? Det är vi väldigt nyfikna på.
Ja, man ska väl först och främst placera Kiel i den perioden, kanske nu också, som en av de absolut främsta klubbarna i Europa, och det innebär ju i världen också, för det är ju så handbollen ser ut. Och där fanns ju både Magnus Wislander och Staffan Olsson var ju där när jag kom, och det fanns ett gäng av stora stjärnor redan då. Så att det var ju en oerhört stimulerande miljö och man låg verkligen i framkant. Noka var ju känd för att ha hårda nyper, och det var väl kanske gå lite längre än att vara visa med hela handen då, så att hårda nyper, det får man väl säga, och var väldigt då auktoritär kanske då i den negativa bemärkelsen, eller åtminstone den respektingivande bemärkelsen. Så att det var ju en upplevelse som jag inte hade haft förut av de ledarna jag hade varit van vid ifrån Sverige, eller det ettåriga sessionen jag hade i Niedewürzburg.
Kan du beskriva i detalj hur han hanterade er som grupp och dig som individ när du kom dit och hur du kände att hur ska det här gå?
Det är två vitt skilda saker. Satt du med Nokia som individ så var det väldigt varmt samtal, väldigt individbaserat, omsorgsfullt, rent privat och även handbollsmässigt, lyssnande på hur man tyckte och såg på saker, diskussioner och så vidare. Men gick man utanför det och stod framför laget så fanns det ju inte en diskussion om hur vi skulle göra, utan då var det så här gör ni, annars händer i grejer. Så att det var två vitt skilda saker och det fick man ju lära sig att hantera, och alla klarar inte det och göra det, för det var ganska hårt när man pratade om hur man jobbade med laget och hur man hängde ut spelare mot varandra och hur han spelade det här spelet. Ibland var det ju den riktigt tuffa skolan. Han sa saker som i princip skulle göra att vi som lag skulle vända sig emot honom. Men vi vände oss inåt som lag och det skapade ju en viss energi, ansåg han. Och det gör det ju i det korta perspektivet, men kanske inte i det långa. Så att oerhört olika sidor om man var ensam med honom eller om du var med laget med honom.
Det var en medveten strategi från hans sida att få er att bli förbannade på honom och gå samman och visa gubbjävlen att nu ska vi med samman vinna, eller? Tror du?
Precis så, bra sammanfattning måste jag säga. Ja, men det var det. Nu hände ju inte just det i extrema fall, men hände vid flera olika tillfällen när det verkligen var så. Och det kanske också nu i efterhand så ser man ju att det var vid oerhört viktiga tillfällen. Mm. När man skruvade på det där absolut sista och var beredd att gå över lik för att ta den här segern. Och då gjorde han det vid flertal tillfällen, ja.
Hade du hanterat honom om du kommit dit när du var 19?
Ja, det är ju svårt att säga, men det tror jag inte. Man behövde allt ha lite skinn på näsan och kunna föra de här diskussionerna vid sidan om. Den saken var ju helt klar, och jag tror att det hade varit enklare i alla fall att duka under. Nu hade jag ju fördelen, och det var ju alltid enklare om man var en av de spelarna som var valda att spela mycket. Det är ju lite enklare att se mellan fingrarna och tycka att saker är bra då. Men det är klart att det är många också som inte har haft den situationen och som har fått lämna klubben och Nokias tränarstil och kanske är väldigt glada över det också än jag som var där i alla de åren då.
Magnus Wieslander var ju där före dig och hade en väldigt hög status och en stor position och så vidare. Det var ju fler svenskar. Upplevde du som att du som svensk på något sätt hade en lättare situation att komma in och bli accepterad av honom, med tanke på att Wieslander och du kom från samma klubb?
Jag vet inte om det var något avgörande om vi var från samma klubb. Däremot så var ju Nokia en klok man. Han insåg ju att hans ledarskap självt kommer inte att leda hela vägen. Och han insåg och var en medveten strategi från både honom och Ove, som var klubbens manager, att använda skandinavier för att balansera upp hans ledarskap. Mm. De vet att vi tar ansvar för gruppen rent generellt, om man nu ska generalisera. Och tar ansvar för individen, något som behövdes i det här fallet, kan också liksom vara lite mer, vad ska jag kalla, diplomatiska. Ibland kan vi vara för diplomatiska. Så det var ju en medveten strategi av en mix av att han visste att ledarskapet jag har måste ha hjälp på vägen. Så snarare så än att vi var kanske från samma klubb.
Det är väldigt speciellt. Du hade honom i 8 år. Hur påverkade det relationen över tid? Var det en annorlunda relation i slutet än i början?
Ja, det var det ju såklart. Man bygger ju förtroende tillsammans och en känsla för varandra, och det har man varit där så länge och jag var lagkapten, så hade man ju vissa privilegier och kunde också säga ifrån när det hade gått för långt, ibland öppet och ibland bakom lyckta dörrar, och då lyssnade han ju, även om man inte alltid medgav det eller gjorde ändringar direkt, men det fick man ju leva med. Så att jag tycker att det fanns en, som allt är, utveckling över tid.
Vad lärde du dig mest av Nokia?
Men handbollsmässigt, det är ju lätt att bara prata om ledarskapet.
Vi kan ta både handbollsmässigt och ledarskapsmässigt senare.
Ja,
för det, börjar med handboll.
Börjar vi med handboll så är det ju en otrolig känsla för spel och analytisk förmåga. Både till lösningar och problemställningar som måste lösas. Det råder ju inget tvivel om det. Att det är hans absolut högsta förmåga. Så är det ju. Sen lärde man ju sig också att den här tjurskalligheten som han hade är ju inte alltid en fördel. Då menar jag handbollsmässigt. Att tro på sin och ibland inte ändra. Det tror jag väl handbollsmässigt. Ledarskapsmässigt så skulle jag vilja säga att där lärde jag mig nog också ganska snabbt, och även från de ungdomsledarna där, att man måste ha ett anpassat ledarskap för gruppen som man jobbar med. Och det går inte att använda samma stil om du har bara yngre utvecklingsbara eller om du har stora stjärnor.
Nej.
Och det lyckades han ändå att balansera, men ändå med sitt sätt att vara auktoritär då.
Det situationsanpassade ledarskapet är alltid det bästa ledarskapet.
Ja, så är det väl naturligtvis. Men han har också varit intervjuad i de här frågorna, och det är väl uppenbart att folk ser, även utländska journalister, att svenska modellen är en sak och Nokka syn eller tysk syn är något annat. Och då sa väl om vid något tillfälle att du kallas ju liksom en diktatorisk ledare, kommer jag ihåg. Att nah, men det stämmer inte, så jag har haft så mycket svenskar och skandinaver, och de är ju så demokratiska, så att jag har lärt mig det, så nu är jag inte det längre. Och då ryggar alla tillbaka, vad menar han? Nej, men jag är en demokratisk diktator, sa han då. Ja, vad betyder det? Jag lyssnar, men sen är det jag som bestämmer ändå.
Du, alltså, han har ju gått vidare sen, och han har ju varit bland annat i flera år i PSG, Paris Saint-Germain. Och där tog han ju sen in då Staffan Olsson som assisterande. Och då pratade han om Staffan, med Staffan, om det att han har blivit äldre och annorlunda nu, man måste säga 10-15 år senare, eller?
Ja, absolut, det har jag gjort, och jag tror att, det vet jag inte, men min i alla fall tro är ju att Nokka plockade in Staffan av samma anledning som man ville ha mixen av skandinaviska svenska spelare i Kiel, som balanserade upp hans ledarskap. Det jag vet är ju naturligtvis har han blivit mer erfaren och lite mer, vad ska jag säga, mjukare i kanterna i alla fall på de senare åren, och det blev han ju även under min tid, ska jag ju villigt erkänna. Så att det tror jag väl är det som Staffan fick uppleva, också vara med att bidra och utveckla PSG med tillsammans med Nokka.
Under de åren du var där nere, om vi tittar på hans så att säga syn på hur ni skulle spela, han lämnade väldigt lite utrymme åt spelarnas egen beslutsfattning och så vidare. Det var hans val som gällde i taktiskt hela tiden, eller hur var det?
Ja, det var ju, alla tränare har en filosofi, men man kommer utifrån att det är ju spelaren som sen tar de slutgiltiga besluten. Däremot så var det ju väldigt millimeterstyrt på träningar hur taktiska dispositioner skulle göra och vad man kunde få ut av det. Han var duktig på att övertyga henne om skillnaderna där. Sen går det ju inte att komma ifrån att det är spelarna på laget eller är den som är ansvarig för att sätta spelet. Det var ju inte så att han stod med en joystick och styrde den som satt i spelet, utan det gjorde ju faktiskt individer på banan.
Vi kommer in lite på den typen av frågeställningar sen också. Du var 10 år i Tyskland. Hur upplever du att den tyska prestationskulturen är rent generellt?
Den är ju hårdare. Mycket hårdare, och det gäller ju inte bara idrotten utan samhället generellt, skulle jag vilja säga. Man har en mer svart och vit syn på bra och dåligt, plus och minus, vinst eller förlust och så vidare. Jämfört med Sverige då naturligtvis. Så det ligger ju också i fatet, det här med arv och miljö, var vi är någonstans. Såklart. I det positiva, går det bra så höjs allt till skyarna. Går det mindre bra så är det ju snabbare naturligtvis än vad vi är i Sverige, framme med motorsågen eller kritik, eller hur man nu vill uttrycka det. Så att visst är det en stor skillnad från Sverige till Tyskland.
Har du upplevt att du har blivit något förtyskad, som du har märkt efteråt när du kommit hem och varit hemma ett tag?
Absolut har jag det. det har jag.
På vilket sätt?
Om man är förtyskad eller om man är mer vad ska jag säga, skadad eller färgad av den elitmiljön man levde i ett annat land, så är det ju ofta den här diskussionen. Han hade ju, som många elitlag har, finns det ju den klassiska böteslistan så fort det var något som gick fel. Och det kan man ju konstatera att det fungerar ju ganska bra faktiskt. Och det är väl en sån förtyskad grej som jag kan tycka ändå är bra, men som man helst skulle vilja vara utan. Men jag ser att det var bra. Sen är det väl andra delar, men inte direkt handbollsrelaterade då kanske.
Innan vi släpper Nokka här, finns det något mer som du känner att det här kan vara intressant att delge, händelser eller arbetssätt eller metodik som han använder som inte vi har pratat om?
Det man ska ha med sig i en sån här är ju att vi hade som mest 9 olika nationaliteter i laget. Kanske 5 eller 6 i snitt. Och det är ju så att vi kommer alla från olika bakgrunder och har en olika syn på ledarskap och hur man driver utveckling. Det tror jag är en väldig skillnad än om man är ledare i ett lag. Nu är det ju inte många som är det på elitmiljö, men om du är enbart ledare och har en nationalitet i laget. Mm. För då är alla formade på samma sätt, lite olika individer. Det tror jag man ska ha med sig när man driver och pratar ledarskap på internationell nivå eller med internationella deltagare i alla fall.
Och då krävs det lite mer utav hans stil för att få eller hålla ordning på torpet helt enkelt.
Ja, lite grann så skulle man nog kunna säga när man har så mycket olika eller bakgrunder som kommer samman. Det tror jag man behöver faktiskt, och det var anpassat till det som var där och då.
Svaret på frågan är ju egentligen att bara titta på resultaten som han gjorde i Kiel under alla de åren. Det är ju egentligen svaret, för jag menar det kan knappt gå bättre.
Nej, resultatmässigt så får man ju ändå säga så att det var fantastiska prestationer och resultat för klubben över den perioden där han var ansvarig. Sen är det klart att det är en del spelare som har gått med otroligt stukat självförtroende därifrån som inte har samma bild som jag har naturligtvis. Över, för det var ju också där sundra och härska lite grann, och pallade man inte eller blev det inte så byttes du ut sen.
Men det är som sagt, det situationsanpassade ledarskapet är ju oftast det bästa, och det var det som passade där för att få Kiel att vinna handbollsmatcher, och det var väl det som var hans huvuduppdrag.
Det är väl den hårda elitidrotten, ja. Mm.
Du, sista året i Kiel så hade du islänningen Alfred Gislason. Hur var det? Var det stor skillnad, och på vilket sätt blev det när han tog över?
Jag skulle vilja säga att det inte var så stor skillnad. Alfred kom, jag hade 1 år kvar på mitt kontrakt, eller jag förlängde så jag hade det året kvar, och det blev någon slags övergångsperiod. Som tränare kom han ju in i gamla strukturer med några spelare, jag var en av dem som hade varit där länge och ville naturligtvis inte ändra allt på en gång, och det blev en ganska mjuk övergång. Ledarskapet var ju mjukare, mer delaktighet från allt och alla. Det var väl den stora skillnaden. Spelmässigt hände inte så mycket, utan det hände väl snarare sen året eller åren efteråt, får man lov att säga. Så att, intressant att se hur en omgivning också kan adaptera liksom en ny ledarfilosofi när man har varit så. För många då, även de som jobbade i klubben eller utanför laget, hade ju varit länge i klubben, och nu kom det en annan typ av ledarstil. Så att övergångsperiod skulle jag nog vilja säga att det var spännande att uppleva hur alla tog sig an den här nya ledarskapsstilen.
Och det blev positivt?
Ja, absolut, det blev positivt, och därefter har ju Alfred då, han var ju lyckosam innan det också, varit lyckosam efter tills Kiel kanske hade några år som också hade att göra med den finansiella situationen, där man inte kanske kunde vara där upp och ta de absolut största stjärnorna.
Vad var de största penseldragen i skillnaderna mellan han och Loka?
Men delaktighet i och inför hela gruppen, som var en helt annan i frågan, när man ställde frågorna. Hur ska vi gemensamt lösa detta? Den frågan ställdes ju aldrig under mina år men Loka inför hela gruppen.
Bra, Stefan. Du, vi ska bryta av här lite grann med 5 snabba svar. Och då ska du inte tänka allt för länge på varje grej här.
Nej.
Är du beredd?
Jag är beredd.
Ärtsoppa eller blodpudding?
Ärtsoppa.
Ivano Balic eller Sander Sagosen?
Jag får ju säga Ivano Balic, det var ju min tid.
Det var din tid, ja. Du, prisutdelningen efter VM-guldet i Egypten 1999 eller den efter EM-guldet i Kroatien 2000?
Nej, Egypten.
Egypten, okej. Okay. Jackie Daw i Göteborg eller Hofbrauhaus i München?
Hofbrauhaus i München, det är en upplevelse.
Det är en upplevelse, jag håller med dig. Och så kommer den sista. Träningsläge på Bosön eller Mühlenteich?
jag får säga Bosön, då är man ju en del av det svenska, den svenska idrotten.
Det är det. Och då måste du berätta lite om de här träningslägena i Mühlenteich.
Ja, Mühlentasch är ju mitt ute i skogen, då en 3 timmar ifrån Kiel ungefär, där Kiel alltid under mina år hade sina träningsläger som var 9-10 dagar. Och på den tiden, 3 pass om dagen, klockan 6 på morgonen var det löpning någonstans mellan 9 kilometer och 1,5 mil. Och sen var det på förmiddagen var det ju då styrketräning, cirkelträning, och sen på eftermiddagen var det handboll. Och så höll man ju på, och på den tiden utan doserad träning, individbaserad träning. Så att det här var ju att bryta ner för att bygga upp. Så kan man säga att det var den gamla filosofin. Så att det var väl inte det bästa för kroppen, men knoppen, om man hade klarat sig igenom det, var ju ganska bra i alla fall. Sen idag är man ju glad att det inte ser ut så längre, men det var ingen skön känsla när man åkte dit, men enormt skön känsla när man åkte därifrån.
Det var varje år inför säsongen med Kiel ni var där, eller?
Ja, det är riktigt.
Hur långt bort ifrån Kiel låg detta?
Tre timmar ungefär tror jag vi åkte, någonting sånt. Ja.
Och det var inte vid någon alptopp med någon liten sjö och fågelkvitter, utan det var...
Jo, men Mühlentasch, Teich är ju då en liten sjö där, ja. Så att det fanns en sån damm att springa runt där, okay. Och den sträckan var väl kanske då en 2 kilometer eller något sånt där, så då satt ju då Nocca tillsammans med övriga ledare på en bänk och drack kaffe och rök under tiden vi sprang.
Och så sprang,
sprang vi runt i olika tempo eller vad det nu var. Ja, speciellt.
Härligt. Du, det här med prisutdelningen, var det något speciellt där på VM i Egypten? Prisutdelningen där, som, något kul som hände?
Jo, men det var det. Det roliga var ju att vi vann naturligtvis. Ja, men vi hade ju ett litet skämt på den tiden att när man tog emot medaljer eller hade vunnit, så tog vi hela handen full av klister. Jag var ju lagkapten, som man tog emot bucklan, och tryckte man ju hela handen full med klister på den som ofta kom ner, som var någon prominent person oftast. Och det var ju kul, tyckte vi. Det kan ju vara lite barnsligt, men vi tyckte det var roligt. Och i det här fallet så var det ju Mubarak som var prisutdelare. Och det var första gången också som inte prisutdelaren kom ner på golvet, utan vi fick ju gå upp på läktaren. Och det var rätt många steg dit upp, och då insåg man att man hade hela handen full av klister. Och den som känner till handbollsklister vet ju att det tar du inte bort bara. Nej. Och på vägen upp så insåg man att Mubarak stod bakom skottsäkert glas.
Och det är alltså Egyptens president.
Före detta och diktator, ska man ju säga. Och på den hade han också rätt kraftiga vakter med som var beväpnade. Och då kände jag bara att det här kanske inte var en så bra idé just nu. Och vanligtvis så tryckte man gärna handen och så tittade man på vederbörande. Men i det fallet så ska jag erkänna att jag tryckte handen oerhört snabbt och försvann därifrån oerhört snabbt också. Men det var roligt.
Det var
nu
kul.
Är det roligt.
Det var kul. Du, det är bra. Då ska vi gå över på landslaget. Du spelade i 14 år med Bengan där, och ni hade makalösa framgångar. Och här finns ju jättemycket att prata om. Kan du beskriva Bengt Johansson som ledare?
Ska man hålla det kort så är
det
naturligtvis en oerhört kunnig handbollsledare för det första, men framförallt en människokännare som kunde bygga gruppdynamik, det måste man ju säga. Att det var ju hans oerhörda styrka, och få det mesta och bästa ur gruppen och vara delaktiga, få vara med i beslut men också ta ansvar för det. Där lurade han oss lite ibland liksom, naturligtvis, men det var, jag tror jag, en stor del av framgången. Jag tror också att han tittade efter de karaktärsdragen när man tog ut spelare, vilka kan vara med och bidra med idéer men också ta ansvar för genomförandet. Så det är väl min lite samlade bild av Bengan, grund och botten duktig.
Hans allra största styrkor?
Nej, men det är ju fingertoppkänslan att hantera människor. Det skulle jag vilja säga. Klarar du inte det, så klarar du inte att få ut det mesta av en individ eller laget, oavsett om du är bra taktiker. Det skulle jag vilja säga ändå.
Ni var ju väldigt många starka ledartyper i landslaget. Många kaptensämnen och så vidare. Den typen av personligheter. Var det Bengans ledarskap som skapade era karaktärer? Eller tror du det var så att han anpassade sitt ledarskap efter att ni hade de karaktärerna och var de ansvarstagande individerna som ni var?
Jag tror att han sökte de individerna som hade de dragen i sig, i samtal och hur de agerade i sina klubbar och så vidare. Sen vidareutvecklades ju det gemensamt. Och jag tror att det var en oerhört viktig beståndsdel för att hans ledarskap skulle fungera. För det var ju ett rätt utlämnande ledarskap kunskap när han sa de kan handboll bättre än mig. Det var ju också för att ge oss lite cred. Det var ju inte hela sanningen. Nej. Men det var ju ett sätt att ge oss råg i ryggen naturligtvis. Så att jag tror att han såg efter sådana personligheter som hade det här med sig. Och sen så är jag övertygad om att alla som var där har utvecklat det över tid också. Det är en väldig skillnad i ett landslag och ett klubblag. Klubblag som du träffas en, två gånger om dagen, jobbar med över tid på det sättet. Och landslag som du har i korta olika sjok över året. Så att det där är nog viktigare att ha en annan typ av grupp som du ska hantera på kort tid än vad det är i ett klubblag där du kan förändra lite över lång tid.
Absolut. Du hade han i väldigt många år. Förändrades Bengans ledarskap något under den här resan från första åren till sista åren?
Ja, det gjorde det ju. En stor del kanske också är att det var ju väldigt många, en homogen grupp eller en stor del som fortsatte väldigt länge. Så man liksom börjar ju inte om från noll från säsong till säsong, utan det var ju fåtal spelare på gott och ont som kom in och någonstans vitaliserade den här gruppen. Och det innebär att du kunde börja liksom på steg åtta nästa gång vi träffades och ta det vidare. Så att mycket blev ju självklart, men vi hade mycket att ta hand om med de som var lite nyare i laget. Så att på så sätt så utvecklades det väl hela tiden, men utan att det för den sakens skull togs att allt något var självklart.
Du, i landslaget under en lång tid så var det ju ett RIK-block och ett drottblock kan man säga. Och så var det några spelare till Hajas och några som kom från andra ställen. Gjorde det hela lättare, tror du, för Bengt att få ihop gänget? Och inte minst spelmässigt, att ni kom egentligen många från två olika klubbar bara.
Spelmässigt absolut, det var ju två olika stilar, så det var väl lite enklare att få ihop dem om man nu pratar ett grundspel och enkelt sätt från RIK och ett kombinationsspel från Drott kanske. Det är väl också enklare när många kommer från samma klubba, för det är två, eller mindre antal kulturer att få ihop, det tror jag ju underlättar, samtidigt som det var ju inte därför man var med, utan det var ju för att man var bra handbollsspelare, och det fanns ju andra som du också sa med Hajas etc. kan vara ett exempel. Så att, men det är klart att det är, jag tror att det kan har varit enklare, ja, att få ihop helheten på ett snabbare sätt i alla fall.
Du, har du tagit med dig någonting av Bengans ledarskap in i det jobbet du har nu på Handbollsförbundet?
Ja, det tror jag. Den här känslan av att dela ut medbestämmande eller diskussioner och ta ansvar för saker och ting, den hoppas jag ju att man upplever att jag har med mig i mitt ledarskap idag. Att inte det är toppstyrt på det sättet, utan att alla ska få vara delaktiga och att man återigen ska få ta beslut. Det blir inte alltid rätt, men om man gjort det liksom inom de ramarna och med intentionen som var god, så går det alltid att korrigera i alla fall. Det hoppas jag verkligen att jag har tagit med mig, både från honom och från andra.
Jag vet inte om frågan egentligen är överflödig för svar, men vi har väl nästan själva svarat på frågan innan, men varför du blev så många väldigt duktiga tränare och framstående ledare ifrån Bengan Boys-gruppen?
Svaret ligger väl i diskussionen vi har haft. Jag tror att det här var individer som hade intresset, kom från en miljö där man skapade ett självledarskap ganska tidigt. Alla har ju inte blivit kanske tränare, men de har blivit ledare på olika nivåer eller på andra sätt. Så att det är väl någonstans en produkt utav ett långt idrottsliv där många fick känna på den här typen av ledarskap som Bengan stod för och många med honom.
Ja, men det är fantastiskt bra. Det finns ju en klassisk timeout från EM-finalen i Globen 2002. Ett måls underläge i finalen mot Tyskland och 30 sekunder kvar. Vad tänkte du på den timeouten?
Jag tror det är ganska tydligt om man ser den att det var nog ingen som tänkte. Nej. Det är väl svaret i viljan att hitta en riktig lösning, så var det väl alldeles för många kockar, stressat, hög adrenalinnivå, lite energi etc. Så var det väl. Det finns ju en, tittar man på den i detalj, så finns det väl massor av olika förslag som vad som ska hända. Till slut enas vi ju i det, och i spelsituationen sen så är det ju Staffan Olssons fingertoppkänsla och duktiga intuition som tar det riktiga beslutet i det vi hade enats om. Men det är klart att det var bra med kackel i den timeouten som inte var så produktivt kanske.
Men det gick bra ändå, som du brukade göra. Du, ni hade ju en väldans massa teambildningsövningar utanför planen och utanför själva handbollsdelen i verksamheten som ni jobbade med Bengan Boys. Hur skulle det funka att genomföra samma sak i Kiel?
Nu tror jag det skulle fungera alldeles utmärkt i Kiel. Den tiden då jag var där så tror jag inte att det hade varit läge att jobba på det sättet. Sen är det också en viss skillnad här. Det ena är landslag där man ska komma tillsammans under en kortare period. Det andra så har du andra typer av aktiviteter och lär känna varandra över tid istället. Det här var ju inte uttalat teambildningsövningar. Det var ju ganska tidigt som Bengen var med det här att vi ska göra andra aktiviteter där vi lär känna varandra på djupet. Hur reagerar jag i olika situationer? Så man vet det den dagen det bränner till eller hur man tycker och tänker. Så jag tror det är viktigare med den typen då på den tiden, för det är lite annorlunda idag. Idag jobbar man ju med det kanske kontinuerligt i sitt ledarskap. Det gjorde man inte kanske riktigt på samma sätt under den tiden. Så att under Nocca Sedarusi så tror jag att det inte var aktuellt. Det var inte heller möjligt. Men idag är det en annan femma naturligtvis.
Du, om du skulle tänka tillbaka lite, vad är de mest minnesvärda sådana aktiviteterna som ni hade och vilka enskilda tror du ni hade störst påverkan och effekt och verkningsgrad på?
Det kan säkert vara så att det är olika för olika individer, men när man sätts i utmaningar, jag kommer ihåg att vi hade någon övning där vi skulle lära oss att spela instrument och framföra på en scen på Tylösand på kvällen för våra respektive, och jag är oerhört omusikalisk om flera med mig ska jag säga, det är tur att inte de finns på band, de framträdandena, men det blir ganska intressant hur man ändå tar sig an en uppgift, för man vet att det finns ett slutmål för sådana som man bryr sig om. Det tror jag kan vara en sån här enkel sak som hade stor betydelse sen ändå, för att det innebär ju att man inte var i sin komfortzon, eller många var inte det i alla fall. Det är klart Thomas Svensson som spelar gitarr och skriver låtar och sjunger. För honom var ju detta en piece of cake. Men något annat tillfälle kanske inte var det för Thomas. Så att väldigt individuellt vad man har tagit med sig där. Lärdomen är väl ändå hur man vid olika sådana tillfällen liksom ändå får rikta energi och åt samma håll.
Det var ju otroligt intressant där. Olika grejer som man hittade på.
Ja, men det var ju alltid från att vi blev avsläppta och skulle besöka en kyrka och ta oss hem på egen hand till att man skulle då skriva en låt eller man skulle laga mat, eller det var någon sån här utmaningar på någon bondgård och man skulle både mjölka kor och gräva dynga. Alltså det fanns väldigt spread på det där som jag tror tog fram mycket hos många.
Tyckte ni någon gång att det blev för mycket sånt?
Man tyckte ju en del grejer var helt värdelösa. Det tyckte man ju. Eller jag tyckte det vid ett tillfälle. Någon annan tyckte något annat vid ett annat tillfälle. Men det var ju också ett sätt för gruppen att hantera varandra.
Det finns väl en klassiker där när ni skulle lära er om tålamod. Han satte på någon film från sin egen semester med familjen.
Ja, det fanns många sådana. Tålamod eller lära att acceptera varandras olika intressen eller sätt att se på saker. Så att det har hänt mycket. Det är en helt annan podd det.
Hur skulle Bengans ledarskap fungera 2020 i ett nytt samhällsklimat med en helt annan egoism?
Svårt att säga naturligtvis. Han hade säkert fortsatt att anpassa sitt ledarskap i det. Mycket av det Bengan hade bedömer jag som han var en av de tidigaste idrottsledarna som var ute på det sättet. Idag är det ju en självklarhet i åtminstone väldigt mycket ledarskap, vilket är gott att låta folk vara delaktiga och så vidare. Så jag tror att det hade gått bra, men visst hade det varit en annan utmaning med tanke på den här mer cyniska delen av egoism då i det fallet som du nämnde.
Sista caset runt det här. Vad skulle hända om Bengan och Nocca bytte jobb där och då?
Jag tror inte någon av dem hade varit så framgångsrik om de hade bytt jobb. Jag tror inte Noccas ledarstil hade varit applicerbar på landslaget under den perioden, likväl som Bengans inte hade varit det, för att mognadsgraden i en sån del med så många olika nationaliteter och ursprung tror jag inte hade varit där heller. Sen kanske han hade valt andra spelare, men om vi bara jämför det exakt som det såg ut så är jag rätt övertygad om att det ledarskapet de hade, för det var ju ungefär under samma period, det var perfekt för de grupperna som var där då, i det uppdraget de hade från Svenska Handbollförbundet eller från Kiels styrelse i Noccas fall.
Hur upplevde du att kastas mellan de här två extremt ytterligheterna i ledarfilosofier när du spelade i landslaget och i Kiel? För det var ju väldigt stor skillnad. Hur upplevde du det?
Ja, men det var stor skillnad. Sen är ju människan där anpassningsbar, och som jag sa tidigare så var det ju enklare för mig som hade en roll där man oftast fick spela väldigt mycket. Vi var framgångsrika på båda ställena, ungefär samtidigt, mestadels i alla fall, än de som inte fick vara det. Men det är klart att det blev en del kontraster liksom när man kom hem, och det är klart att det var inte bara en gång Nocka sa när man har varit med landslaget i 3 veckor att han kom hem: hallå, nu är ni inte i landslaget längre, nu är det jag som bestämmer. Då märkte man också att man var liksom inbäddad i en annan ledarskapsstil. Det var enklare åt andra hållet när man kom från Kiel till landslaget än tvärtom.
Men känner du någon frustration någon gång att det var så otroliga ytterligheter när du väl där, var där och då, att du tänkte liksom att här hade vi gjort så istället om jag hade varit på det stället?
Nej, det ska jag inte påstå, för som sagt, det var så olika gruppdynamik i det. Däremot kan man känna en oerhörd frustration och även en ledsamhet emellanåt med de spelarna som fick lämna och aldrig liksom tog sig vidare i sin utveckling i just Kiel vid det tillfället. Då kände man, hade det här varit under annan ledarskapsstil så hade det här sett annorlunda ut. Vid de tillfällena, ja. Annars var det väl mer anpassningsbart till att man såg att det är detta som gäller, och det ger också framgång här och nu.
Du har varit lagkapten i de flesta lag som du har spelat. Varifrån kommer dina ledaregenskaper?
Det ligger väl i grund och botten kanske intresse för människan eller individerna runt omkring, tror jag. I grund och botten, det tror jag man har eller inte har. Och det är ju inte något som behöver vara bra eller dåligt. Men ska man intressera sig för ledarskap senare eller lagkaptenens roll, så tror jag det är en viktig ingrediens att tycka att det är viktigt och intressant att se hur olika människor resonerar, mår, hur vi kan utvecklas tillsammans. Det är väl något arv hemifrån då kanske.
En del av de här sakerna har vi kanske varit inne på lite här, men vad var det för skillnad för dig av att vara lagkapten i RIK, Kiel respektive landslaget?
Ja, enkelt sett så är landslag och RIK ganska lika, förutom att det ena naturligtvis är under kortare delar av året och RIK var under hela perioden, eller stora delar. Stora skillnaden internationellt och nationellt är ju att du förväntas vara med på så mycket mer, du förväntas bestämma i Tyskland, du förväntas stå till svars efter en match om du överhuvudtaget inte hade varit på banan och laget hade spelat bra eller spelat dåligt, så skulle du som lagkapten i princip svara på varför det hade gått så bra, varför det hade gått så dåligt. Det händer ju kanske inte här hemma. Ja, i krissituationer får lagkaptenen vara med, men det är ju helt ointressant att prata med lagkaptenen om han eller hon inte har spelat. Då finns det andra intressanta personer att prata med. Så det var en väldig skillnad. Kontaktyta mot sponsorer, klubb, fans och så vidare, på gott och ont, var ju mycket hårdare styrt och efterfrågat utomlands. Mm.
Rollen har mycket högre status utomlands än i Sverige, helt enkelt.
Ja, det har den. Vi ser det som ett ärofyllt uppdrag naturligtvis. Jag ser det som ett ärofyllt uppdrag när jag var lagkapten i Kiel och i RIK, och man hade liksom en mer, var en länk mellan klubb, tränare, lag och såg till att allting flöt på. Men statusen som du säger är ju mycket högre. Men kanske av fel anledningar kan jag ju tycka då, utlands, eller i Tyskland i det här fallet faktiskt.
Du, den här lagkaptensrollen i kommunikationen med tränaren, vilka frågeställningar känner du som har varit lika och vilka har varit olika i kommunikationen med tränaren mellan RIK, Kiel och landslaget?
Stora skillnaden är ju inte i frågornas art i sig. Skillnaden låg ju i när man tog upp dem. Mm. Inför grupp eller i ett samtal mellan fyra ögon. Det är ju den stora skillnaden, att, och det tror jag är generellt här i Sverige, vi är vana vid att lyfta, alla blir tillfrågade, du kunde ta saker inför grupp även om vissa saker behövdes ta kanske separat, men i Tyskland var det helt annat, där var det bara i enskilda samtal och aldrig inför grupp. Men frågeställningarna var precis de samma, eller påverkan eller ta upp vad det nu var, det var ingen skillnad.
Nej. Men Nocka kunde komma till dig mellan fyra ögon och fråga om saker som rörde spelet eller upplägg eller resor eller till och med lagtagningar kanske?
Absolut, det var samtal om alla de här grejerna eller spelare som skulle köpas in eller komma till laget eller inte och så vidare. Så att allting sånt diskuterades ju, men och sådana grejer diskuterades ju inte i grupp naturligtvis.
Nej, självklart inte,
men den öppenheten mellan honom och lagkapten och även managern och även några andra spelare som hade viktiga roller såklart. Den fanns där, absolut. Absolut.
Du, dina egenskaper som lagkapten då, att kommunikationsmässigt hantera på banan, att i spelet välja de rätta taktiska valen, respektive att vara kapten med som en medmänniska på träningar och på resor och i omklädningar och så vidare. Vad kände du att dina starkaste styrkor var som kapten i de två olika uppdragen?
Starkaste, eller den delen jag är väl att upptäcka små problem oavsett om de är lagmässiga eller personrelaterade innan de blossar upp till att bli stora problem. Det tror jag liksom är off-court om man nu ska hålla sig till det. Det tror jag gör att gruppen mår bra och utvecklas i det långa loppet. På banan så handlar det ju inte om vem som mår bra eller vem som mår dåligt. Då är det ju hårda beslut som gäller. Där är ju inte så att en lagkapten eller den som styr spelet, för det behöver ju inte alltid vara lagkaptenen. Man tar ju inte egna beslut. Man tar ju beslut som vi har varit överens om innan, att idag har vi de här spelvalen. Sen ska det ju ibland ta oss ett tuffare beslut, att nu gör vi just detta. Men det där är ju någonting som man någonstans växer och utvecklar över tid, tycker jag. Men det är ju mycket hårdare beslut på banan, för det är där och då, det är ingen som bryr sig om det Jörgen mår bra eller dåligt. Nu är det detta som gäller.
Nej, jag menar det, Stefan, men jag tänker så här, när det är motgång och det inte funkar som det ska och spelet inte stämmer på banan, i beslutsfattningen, då kanske du som kapten får kliva in på scenen och ta ett lite större ansvar. Vad gör vi nu? Det är det jag tänker. Hur kände du för den delen i spelet, exempelvis när du hade så mycket andra erfarna spelare runt dig som i landslaget?
Ja, men jag såg inte det som något problem. Det där var ju beslut man tog ganska snabbt och ganska hårt i de lägena. Däremot fanns det ju också andra småsaker som kapten, när man hade lärt sig hur vissa spelare så att säga agerade i olika situationer. Vissa kunde du ju häva ur den ramsa åt just i då läget för att få den spelaren att förstå att nu är det detta som gäller och du ska göra. Och vissa andra behövde mer få ett vänligt ord i örat och en klapp på axeln för att komma dit. Men att ta besluten var ju någonting som vi alla var överens om, så det var inget konstigt i sig. Nej. Oavsett vad resultatet blev av det. Absolut inte.
Jag är helt med dig på det. Det är jättebra. Du, om vi summerar lite grann alla de här olika lagen och ledarskapen som du har ställts inför. Totalt sett efter alla år och med lite distans till det här nu då, 10 års distans. Vilket ledarskap har du totalt sett trivts bäst med som människa?
Ja, men jag får dela upp det så här då bara efteråt, för frågan har ju kommit tidigare, och då ska jag säga att viktigast var ungdomsledarna. Det var de som gjorde att man fortsatte med sin idrott och kände glädjen till det. Punkt. Det har inte så mycket med elitidrott att göra. Det andra, vilket är något mellanmjölksvar, är ju då att jag är oerhört glad att jag har fått uppleva de här olika ledarskapsstilarna. Jag skulle inte vilja vara utan det.
Nej.
Även om jag hade haft samma framgångar med någon annan tränare med liknande Bengan-filosofi, säger vi i Kiel, om det nu hade fungerat där och då, så skulle jag inte vilja vara utan det. För det har gett mig lärdomar ändå på något sätt om olika kulturer och sätt att vara. Även om jag naturligtvis idag, hoppas jag, har tagit minst med mig utan Nockas ledarskap in till det jag gör idag i mitt civila liv.
Jag menar på det. Men kontrasterna som du har fått uppleva har gett en otrolig lärdom och insikt.
Jättelärdom, spännvidd i det med ledarskap som är oerhört spännande och där någon, tror jag, aldrig blir fullärd.
Nej. Jag är helt med dig på det. Du har också varit med i grupper med väldigt hög vinnarkultur. Om vi släpper lite grann det med ledarens roll, vilka kännetecken finns det för de grupperna som vinner mycket?
Ja, men jag tror att skapa den här prestationskulturen, att att vilja vinna hela tiden, det är ju någonstans det vi alla strävar efter. Och att det blir något självledarskap i gruppen. Att man, vi hade någon devis i landslaget, även om vi spelade en semifinal eller kvartsfinal, så var det liksom, ja, det var en dag på jobbet. Man skulle hantera den kvartsfinalen som om du hanterade första matchen i ett VM där du visste vid den tiden att du ska vinna det här med 25 mål. Och att skapa liksom, för den kulturen skapar du ju inte där och då i matchen. Den skapas ju gemensamt på träningar eller på banan vid sidan av banan. Så att ett självledarskap och en självklarhet i att hela tiden vilja vinna. Och jag tror om det var Wislander eller någon annan som sa att saken var ju inte den att vi ville vinna mer än alla andra. Vi ville absolut inte förlora. Mm. Och det tycker jag är ganska, alltså det finns en viss skillnad i det. Det kan tyckas löjligt och man säger det på olika sätt. Men det tror jag är en bra sanning också faktiskt. Det måste jag säga. Ja, men
finns det något mer i det här med vinnarkulturen som du känner, här har det varit samma penseldrag och nycklar på de olika ställena?
Ja, men det är väl att det inte är beroende, helst ska det ju inte vara beroende av ledaren. Det ska ju sitta i Svenska Handbollförbundet, landslagets DNA, oavsett om ledaren heter A, B eller C, likadant i Kiel eller någon annanstans. Och det ska du känna när du kommer till en klubb, att här är det någonting annat. Vi pratar om ofta om det som finns i väggarna. Och den kulturen bygger man ju över tid liksom, som är värderingsstyrt och som sköts liksom uppifrån, hur klubben är uppbyggd eller landslaget, vad man vill.
Och vilket ansvar har spelarna för att driva på den kulturen och vinnarmentaliteten i förhållande till ledarna?
Jag tycker man har ett jätteansvar. Dels har du ett ansvar faktiskt mot dem som har varit med tidigare och byggt upp den här kulturen. Det glömmer man ofta liksom, att det finns faktiskt individer som har slitit och kämpat och byggt detta till vad det är idag. Nu ska jag vara med och ta detta vidare. Det tror jag är en ganska, så att många glömmer det i diskussionen när man kommer någonstans. Varifrån kommer vi? Vad kan du bidra med att det här ska vidareutvecklas till? Så att jag brukar titta bakåt lite. Var kommer vi ifrån? Vilka har varit med? Det är ju inte alls säkert att alla de, när vi pratar och vi vann den första Champions League-titeln, så fanns det så oerhört många spelare som hade varit med och kämpat år efter år och många år innan och aldrig fått vara med om den framgången. Så det var ju en tacksamhet mot att de hade gjort det under alla de här åren, inte bara att vi själva stod i rampljuset. Så att man har ett jätteansvar, man lär sig var det kommer ifrån om man ska kunna ta det vidare.
Den generationen som du representerar och bakåt i tiden där, du själv, vi kan ta inom hockeyn, Niklas Lidström till exempel, vi kan ta Jonas Thern i fotboll och så vidare, det finns flera andra. Den generationen, där var det en självklarhet bland några, åtminstone i ett omklädningsrum, att ta den här stafettpinnen, vara den ledaren som driver på, vara den som hjälper tränaren till att skapa den här mentaliteten och kulturen och så vidare, hjälpa till att forma vinnarmentaliteten och så vidare. Men det känns ju som att samhällsklimatet som det är idag, så är det väldigt, väldigt få karaktärer i varje omklädningsrum i väldigt många idrotter som har den typen av Stefan Löfgren, Niklas Lidström karaktär, utan det blir mer what's in it for me och färre som tar den flaggan. Och då är det frågan, ställer det annorlunda krav på tränaren, ledaren att göra saker för att ändå skapa den atmosfären och mentaliteten? Förstår du vad jag tänker?
Absolut, och jag tror du har helt rätt i den beskrivningen. Det är ju en konsekvens av hur samhället ser ut idag, det håller jag helt och hållet med om. Och du blir ju liksom formad av det. Det handlar inte om att några individer idag är bättre eller sämre än vad det var förr. Man fick med sig någonting ifrån samhället och det ser annorlunda ut. Så jag tror att man har en längre resa att göra. Hur man nu tacklar den här problematiken eller utvecklingen. Och men för mig återigen, handlar inte bara om den ledaren och det ledarskapet. Det handlar om klubbens värderingar och hur man tacklar. Jag tror det är en längre startsträcka att få med sig spelare i detta. Och det ska man nog ha med sig när man värvar spelare eller när man väljer spelare, vilken roll det nu är.
Ja, jag håller med absolut om det, och att det handlar inte om en enstaka tränare, utan det finns en förening, det finns en styrelse, det finns en sportchef, det finns en klubb. Direktör, det finns en marknadssida där man måste känna att alla har ett väldigt stort ansvar i att skapa den här vinnande kulturen. och att det klarar inte en enskild tränare att vara idag.
Lyckas man hitta nyckeln till de här individerna idag, så tror jag också att man kan få en liksom dubbel effekt eller effekt på annat sätt i alla fall. Men det är en annan väg att komma dit. Det är det helt klart. Där håller jag med dig till 100%.
Det är väl det som är min point, att den utmaningen idag för ledare är helt annorlunda än tidigare. Och då gäller det bara för istället att tackla den och skapa den kompetensen och beteendet som gör att man kan få uppnå samma saker, men kanske med andra medel.
Precis.
Jag tycker det är väldigt spännande här med kreativitet kontra struktur och organisation. Och det här med anfallskombinationer. Hur upplever du det som spelare? Den strukturen som finns kontra spelarens egen beslutsfattning och kreativitet i spelet. Och om det fanns någon skillnad där mellan RIK, Kiel och landslaget.
Ja, det är klart att det finns en skillnad, bortsett från individernas kunnande. Vissa är mer kreativa och missar mindre, om man ska göra en bra mix av det. Så var det ju mer tillåtande och delaktig kreativitet, ska jag kalla det så då, i både i RIK, speciellt under de senare åren när spelarna var mer mogna för det, men även i landslaget än vad det var i Kiel. Samtidigt som det återigen alltid är spelarens det här sista beslutet som tas, om det ska vara si eller så. Det kommer man ju aldrig ifrån. Sen är ju inte alla alltid delaktiga i de här diskussionerna, oavsett om de är i stridens hetta på banan eller om de är innan eller efter när man diskuterar varför gick det bra eller vad kan vi göra bättre. Så att visst var det skillnad. Det var ju mer tillåtande och kreativ diskussion, öppen sådan, i den svenska modellen, ska jag kalla det så då, än vad det var i den tyska modellen.
Vad trivs du bäst i, vilken miljö där det är väldigt strukturerat eller å andra sidan väldigt kreativt, eller mitt emellan?
Man ska väl, det där mitt emellan är ju egentligen det tråkiga svaret, för det får ju inte, nej men det kreativa är klart att det är det roligaste, samtidigt som man också, det får ju inte flyga iväg, vilket det ofta kan göra då också, man tycker att, och helt plötsligt så är det ingen som har koll på någonting och vem ska ta ansvar, så därför är jag benägen att säga mitt emellan då, men det är klart att den kreativa sidan, där vill man ju vara när man är delaktig och får lov att ta ansvar för de beslut man har varit med och drivit igenom.
Mm, det är bra. Du, vi har pratat om mycket positiva saker, men det finns ju också en negativ sida, och ibland så åker man ju på den. Du har ju inte haft jättemånga motgångar, men du har haft några stycken. Din erfarenhet att som spelare hantera motgångar?
Ja. Det har ju funnits en hel del. Jag har förlorat Champions League-finaler, Europacup-finaler, OS-finaler etc. Ja. Så att det är ju en del av elitidrotten.
Och vi börjar så här, Stefan. Vilket ansvar ligger på ledaren respektive på spelaren att hantera tunga motgångar och förluster?
Jag tycker att det ligger mestadels på individen, måste jag säga, för alla reagerar vi olika. Sen ska ju naturligtvis ledaren fånga upp det, det är väl helt klart. Sen är det ju olika situationer också. Tittar man idag när du har spelat ett mästerskap idag, eller som man gjorde i slutet av min karriär i alla fall, och du kommer hem, då har du en ligamatch 3 dagar senare. Mm. Vilket kan vara jäkligt skönt om du har gått dåligt, för då får du en chans att revanschera dig. Men alltså avslutar du kanske en liga och förlorar på sista skottet, sista sparken, så har du en hel sommar och fundera, gräma dig och vara förbannad. Mm. Så det är lite olika beroende på när saker och ting händer, men jag tycker att individen har ett jätteansvar för att det är så personligt hur du reagerar.
Mm. 2 OS-finaler, torsk i båda. Lärdomar på det, Stefan Löfgren?
Lärdomar eller skyddsmekanik? Jag har ju valt att tänka och tycka så här, att det är oerhört få förunnat, i det här fallet, att oerhört få spela ett OS. Det är ännu få förunnat att få spela en final. Och jag ser det också mot bakgrund av att jag har spelat så många finaler faktiskt, och vunnit så mycket, och då förlorar du också. Mm. Men det är klart att hade man i bästa av världen nu kunnat få välja och lämna in 3 utav de EM-gulden och få ett OS-guld, så hade jag ju gärna gjort det. Men för min del har det blivit så att man analyserar matchen. Inte grämas över att det var ett OS eller en final, utan så här, vad gick inte tillräckligt bra i denna matchen, vad kunde vi ha gjort bättre, och sen går man vidare därifrån. Det är klart att vi som har förlorat de här finalerna alltid kommer bära med oss det, och det kommer alltid upp vid jubileum eller OS när det är och det ska frågas, men jag kan inte känna att det har blivit någon surdeg hos mig liksom. Utan man har gått vidare efter, och enkelt att säga, man har vunnit lite annat också kanske. Mm,
det har väl hjälpt kanske. Det är ju trots allt en mental sida av detta självklart. Och då är det så att idag så är det ganska många klubbar som jobbar med mentala coacher som har det till och med integrerat i ledarstaben och så vidare. Vissa har det någon som kommer lite då och då. Ni har aldrig haft i handbollslandslaget någon mental coach på samma sätt.
Nej, inte under min tid. Nu har man ju det idag, exakt. Men inte under min period. Det fanns vissa olika sådana övningar, men inte över tid, nej.
Om vi relaterar tillbaka till det här med OS-finalen, hade du känt någon gång där att det hade känts bra haft en mental coach med sig i någon av de processerna där runt OS?
Nu är ju det som du också säger en vardag. Det har man idag i klubbar och landslag. Då hade man ju inte det. Så jag tycker inte det är så enkelt att säga att ja. För det var inte den typen av personlig utveckling på den tiden. Nej. Men jag tycker ju att det är helt rätt att utvecklingen har gått dit. För en ledare idag kan inte hantera alla de bitarna själv. Jag tror man behöver den specialistkunskapen som de här personerna, oavsett om det är beteende eller sportcoacher eller vad de kallas, så tror jag att man måste ha den kunskapen, och man måste jobba med det. Och det klarar inte en idrottsledare själv, det tror jag inte.
Nej. Vi ska ta en motgång till här för dig, vi har själv varit inne på det. Champions League-final, ni hade till och med en på hemmaplan i Kiel, och som ni förlorade.
Ja.
Lärdomar där, det måste ha varit en av dina tyngre motgångar.
Ja, men det är faktiskt en av de tyngre på det sättet att klubben hade ju så länge jagat att ta den där kronan och hållit på med det, och då hade vi ju ett, vad ska man säga, uppdukat läge att göra det, och att förlora på hemmaplan är ju alltid tuffare i en avgörande match när det finns ingen livlina kvar. Än om man spelar en serie och det fortsätter så att säga. Det är klart att det var oerhört tufft, men blev ju också sen då en drivkraft i revansch, i förbättring, i en sammanslutning, inte bara i laget ledare utan i staden och på ett sätt som också var oerhört positivt. Jag är övertygad om att alla hade hellre vunnit naturligtvis, men det blev ju en drivkraft, det var ju, man vände det till det.
Det är det ultimata.
Ja, men det blir ju bara så man förlorar. Det ultimata hade varit att vinna.
Jo, det är bra. Vi stannar där. Avslutningen på din karriär. Du spelade upp till 39 års ålder i Kiel. Var hittade du drivkraften att spela så länge?
Jag skulle vilja säga att jag hittade den där idé jag lärde mig tidigt. Ha kul, tycker att det är roligt. Titta dig i spegeln och säga att du har gjort ditt bästa varje dag. Sen var jag, de sista åren så var jag noga med att verkligen prata med människor runt omkring som jag litade på, där man kan få ett ärligt svar. Bidrar jag med någonting fortfarande till det här laget och till det här lagets utveckling? Och det svaret var väl kanske mer utveckling för laget eller klubben i stort än att utveckling att det var att skjuta antal mål och så vidare. Där man hade en annan roll senare i karriären. För jag ville verkligen försöka få det svaret så att inte det var en dag att det blir jobbigt när du har haft en spelare så länge i en klubb att plocka bort någon. Mm. Och jag ville inte vara den när de kommer och säger du Stefan, det var nog dags redan förra året att du slutade. Så därför var det viktigt för mig att fortsatt ha roligt, tycka att jag bidrog, men också få checkat av det lite runt omkring med människor jag litade på. Som sa att jo men för fan, det här är viktigt för oss, eller som det ser ut utifrån så bidrar du. Sen vilket sätt det är på, det var kanske annorlunda då.
Men du, förändringen var att du gick från vänsternia till mittnia,
ja.
Som gjorde att du kunde spela lite längre. Vad var det mer för saker som du gjorde annorlunda i klubben under de sista åren som gjorde att du kunde hålla den höga statusen och kvaliteten och ändå bidra kanske med andra saker än 15 mål varje match?
Alltså, förändring var ju också i att man lärde sig att hantera. Man vill ju alltid spela som idrottare. Mm. Men på lite senare karriären så inser man också att det finns en vinst i att få vila kroppen emellanåt och låta andra spela. I mitten av karriären kunde man bli jävligt sur för man inte fick spela. Mm. För man tyckte jag spela hela tiden. Och det tyckte jag inte i slutet. Och då kunde man använda lagkaptenskapet eller ledarskapet på ett annat sätt. Genom att hjälpa andra före och efter under tiden. Men också spara energi i kroppen som liksom behövs på åldern just på ett annat sätt. Så att jag tror jag hittade en annan typ av roll som jag var väldigt tillfreds med för att fortsätta utvecklas. Hade jag inte gjort det så tror jag hade lagt av mycket tidigare. Det tror jag.
Men du var helt prestigelös där över att du fick kanske spela varannan match istället då, exempelvis i slutet.
Ja, det tycker jag, för det var ju fortfarande så att man fick spela de matcherna som var lite viktigare.
Ja.
och då tycker jag liksom, hade jag inget problem med det, för jag märkte också att kroppen behövde det. Så att knopp och kropp där var bra.
Jättebra. Du, vi ska prata lite om ungdomsidrott också. Du jobbar ju lite grann också då på John Bauer-gymnasiet i Uddevalla. Och sen har du barn som håller på mycket med idrott. Och jag tror faktiskt att våra söner har mötts någon gång här när Kärra har spelat mot Kungälv för några år sedan. Nu spelade din son i RIK. Din syn på ungdomsidrotten idag?
Ja, men jag tycker fortfarande att ungdomsidrotten är fantastisk, oerhört viktig. Den får ju en annan roll i samhällets utveckling som vi har pratat om innan. Det finns en gemenskap och det finns ett måste i att ungdomar ska röra på sig. Sen finns det ett socialt sammanhang tycker jag i idrottsrörelsen oavsett sport som jag tycker är viktig. Har varit viktig för mig, har varit viktig för mitt föräldraskap att vilja att barnen är delaktiga i idrott oavsett vilken idrott. För att jag tycker att det är, man lär sig att respektera människor i olika situationer och så vidare. Så att jag tycker att ungdomsidrotten är en av de absolut viktigaste sakerna i samhällsutvecklingen idag. Det står för till 100%.
Mm. Och det här med bredd och elit och så vidare, det finns ju mycket diskussioner där och så vidare. Vad står du i den frågan utifrån hur du tycker att en ungdomsverksamhet ska organiseras och ha som struktur utifrån det här med bredd kontra elit och så vidare?
Alltså både bredd och elit kommer ju alltid finnas där. I den bästa av världen så skulle jag ju vilja säga att det går att kombinera så länge man erbjuder en elitstimulerande miljö samtidigt som man alltid ger möjligheten till alla individer att fortsätta i den klubben du är.
Mm.
För annars så är du ingen breddklubb. Och det där är, det finns ursäkter och det är halvtider och tränare och allting, men där måste man tror jag bli väldigt tydlig och säga så här att det är på dina, det finns skola, jätteviktigt för ungdomarna att utbilda sig. Det finns andra saker eller under perioder, man kanske inte kan göra anspråk på att sikta dit om man har andra saker som man tycker är viktigare, och det tycker jag ska vara okej. Men du ska ändå alltid erbjudas en plats i din förening på dina villkor. Det tycker jag är viktigt. Då får man gärna också ha en elitverksamhet. Och det är frågan, vad är elit, när börjar den och vilka siktar dit? Men det där är ju, det finns ju avarter och det går fel och det går snett alltid. Och det kommer fortsatt vara så. Det är den svenska idrottsmodellen att alla ska vara med. Så är det bara.
Det är bra. Som avslutning, du har ju också en roll i det europeiska handbollsförbundet. Ja, vad gör du där och hur är det att vara med där?
Ja, vad gör jag där? Nej, men jag blev invald 2016 på den stora kongressen i exekutivkommittén som det heter, och det högst beslutande organet i europeiska handbollsförbundet. Jag sitter ju där med hatten på för att utveckla den europeiska handbollen, inte att försvara Sveriges färger till vad vi tycker är bra. Det är den första skillnaden.
Mm.
Sverige har ju haft en tradition av att ha med individer och representanter ganska högt och har ett väl anseende. Och det här blev ju när några utav dem som har varit med länge, vi har haft en Ari Elofsson som var vice ordförande.
Från Växjö.
Från Växjö, precis. Ja. Så fanns det en möjlighet och jag tyckte att det var intressant att se den utvecklingen och se vad det är egentligen. Nu har jag varit med i 4 år och inser ju och tycker det är oerhört spännande att se vad kan vi göra för att engelsk handboll ska utvecklas.
Mm.
Och de behöver detta. Tyskland behöver något annat som är det rikaste och bästa landet ute, säger vi bara. Och sen så har vi något annat med Moldavien. Mm. Och det ger också en bredare syn på ja, men jag tycker samhället i stort eller vad som behöver göras. Så man får oerhört många infallsvinklar på vad tycker de andra kollegorna om Sverige som land. Mm. Med ledarskap eller med handbollsfilosofi, vad vi gör. Det finns inget rätt eller fel, men det har gett mig en oerhörd insikt i att en fördjupad bredd, så skulle jag vilja säga, som jag tycker jag utvecklas i. Det är spännande, samtidigt som det är oerhört svårt emellanåt. Alltså vi har en viss förklaring till demokrati hos oss här i Sverige, den betyder inte lika mycket i andra länder, eller de har en annan förklaring till hur
vad demokrati är,
vad demokrati är och hur man hanterar det kanske. Så att det där också varit en lärdom som man ska ha med sig naturligtvis. Nu är jag på europeisk basis och vi är betydligt närmare varandra än vad man är om man tittar på internationella handbollsförbundet då, som är lite större.
Men det måste ändå kännas som en stimulerande uppgift och väldigt lärorikt att verka med din bakgrund och även olika skolor som du har haft under din resa i den miljön där.
Det gör det absolut, och jag tror ju och väljer att tro i alla fall att det också var det som gjorde att jag blev framröstad av de 42 medlemsnationerna för att den bakgrunden, spännvidden kanske finns. Det finns ju alltid ett grundmurat idrotts- och handbollsintresse, så finns det andra saker man har varit med om, så jag hoppas jag bidrar med det för europeisk handbollsutveckling.
Upplever att Sverige ändå har en väldigt respektabel roll i den europeiska handbollsvärlden?
Det upplever jag absolut, och bilden av Sverige där är ju att man är korrekt och rakryggad står för man säger. Sen tycker man kanske samtidigt rent generellt sådär att Sverige, vad ska jag säga, inte är så innovativt eller vill ta ansvar för vissa andra grejer och sådär. Så man har fått bolla lite och förklara, och jag tycker när man får mer av de här förklaringarna gemensamt, för vi har ju den synen på vissa andra länder också, så är det ju.
Som avslutning här, alltså det här med tränarutbildning och så vidare, ledarutbildning utifrån ett internationellt perspektiv då, om man jämför i fotbollen, så har ju UEFA tagit väldigt stora grepp för att sätta standard för olika nivåer på tränarinnehåll och så vidare. Tränarutbildningen ska vara x antal timmar och innehålla de här sakerna och så vidare, olika steg, och varit ganska så drivande de sista åren. Hur är det inom handbollen med den delen att synkronisera tränarutbildningen?
Ja, men det finns det ju också. Det finns ju något som heter Mastercoach hos oss, som är en europeisk gemensam högsta utbildning där det också ställs krav på att ska du då vara coach på vissa nivåer, landslag eller Europacup, så måste du ha den, och den ska förnyas eller uppdateras och så vidare. Och sen faller det ju ner också nationellt. Vi har ju ett krav idag längre ner i ungdom, ska du vara med i det så kallade USM, så måste du ha en viss utbildningsnivå, för det handlar ju om att ta hand om ungdomarna, ansvaret för ungdomarnas utbildning. Det handlar ju inte om dig eller mig i det fallet. Nej. Och jag tycker det är bra. Sen är ju inte utbildning bara att sitta i skolbänken, om vi ska kalla det så, utan en fantastisk utbildning och del av det här är ju över tid att träffa de här grupperingarna, diskutera handboll, diskutera ledarskap. Det är ju lika viktigt det när skoldörren stängs, som vi kallar det så, och fortfarande att få den möjligheten att diskutera med jämlikar. Hur ser du på den här situationen? Hur hade du löst det, eller ser ni på detta? Det tror jag också är det ska man aldrig glömma bort i utbildning, att det är livets utbildning.
Jag håller med dig i allra högsta grad. Du, Stefan, tiden går. Stort tack för att du ville vara med i Coach Meet Coach. Och stort lycka till med allt framöver, både i Sverige och i det europeiska arbetet.
Tack så jättemycket, tack.
Det var kul att ha dig här. Ha det bra, och så lycka till med 50-årskalaset.
När det nu blir av.
Ja, tack. Ha det bra, ciao. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach, och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Detta var avsnitt 26 av Coach Meet Coach och det sista för denna säsongen. Nu tar vi en liten paus, men håll utkik för nya avsnitt nästa år. Och har du missat något så är det bara att gå in och lyssna i efterhand. Glöm inte att prenumerera på podden i din poddapp eller på Instagram, så blir du alltid uppdaterad när det kommer nya avsnitt. Ha det bra så länge!
en poddproduktion av Fredag.